Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Anna-Sofia Melin här idag och hon kan allt om endometrios som finns att kunna. Och hon är här idag, pratar en god timme om underliv med mera. Tack, hej.
Det här är en podd från L. Under huden. Med Kakan Hermansson.
Anna-Sofia Melin, du är läkare.
Ja.
Du är gynekolog, va?
Ja.
Ja. Hur trivs du med det då?
Ja, jag trivs väldigt bra förstås. Jag tycker att det är fantastiskt att jobba med kvinnor under hela livet. Vi har både de unga, jag jobbar på ungdomsmottagning. Och sen har vi ju hela den vuxna kvinnan och den äldre kvinnan.
Ja. Och också personer som inte är kvinnor, va, men som kanske har en slida. Alltså transpersoner.
Ja.
Ja. Viktigt vill jag bara få med här i början.
Absolut.
Jag tänker, vi kommer ju säkert prata mycket om kvinnor. Men vi vill också säga redan från nu att vi inkluderar ändå transpersoner, intergenders, som har någon slags slida.
Absolut.
Och äggstockar och livmoder och sånt som händer där nere. Som jag inte så mycket koll på. Men det har ju du.
Ja.
Ja. Visste du från början att du ville bli gynekolog?
Från början ville jag bli lärare, men sen blev det läkare.
Nej, men det där är stor skillnad.
Ja, men jag tror att det är det här med att liksom sprida kunskap och få fördjupa sig i något.
Ja.
Och se människor växa, att kunna vara lärare och ha elever. Och det är en stor del av läkaryrket också.
Ja.
Men jag gick gynkursen som sista kurs på läkarutbildningen och då kände jag, wow, det här är något som jag vill hålla på med.
Hur? Jag har många läkarkompisar och alla mina kvinnliga läkarkompisar, vänta, alla är kvinnor, när de har börjat på läkarprogrammet har alla sagt, jag vill bli gynekolog, men väldigt få har blivit det.
Mm.
Men hur ser det ut i rent hierarkiskt? Hur ser gynekologi ut? Alltså var man är, om man är liksom, jag tänker kardiologer, så här hjärtpersoner, de tror att de är gudar.
Ja.
Hur är det med gynekologerna? Var ligger ni i hierarkin?
Ja, gynekologi är ju en kirurgisk specialitet, så de brukar ju ligga lite högre upp, men där ligger vi nog bland lågt på kirurglistan, om man säger.
Är det för att det har med just kvinnor att göra?
Ja, det är inte så glamoröst att stå där och man är ju också förlossningsläkare. Mm. Det är ganska blodigt ibland och stora ingrepp, så det är inte så glamoröst, även om alla är tacksamma för att det finns en doktor när det kniper, så.
Eller när det inte kniper, om man säger så.
Precis, det också.
Men om man håller på med penisar, har man högre status då?
Ja, det tror jag. Då är man ju urologläkare och det är lite högre status.
Då bara gick du den där kursen och bara, fan, gynekologi, det är min grej.
Och jag hade faktiskt en handledare på akuten som hon råkade bara säga till mig så här, du har väldigt bra handlag med patienterna, det här skulle kanske passa dig. Och det där har också följt med mig under livet. Jag tänker bara den här lilla, lilla uppmuntran kan verkligen göra att man växer och känner, ja, jag kanske ska hålla på med det här.
Ja. Hur gammal är du?
Jag är 47 år.
Fan, du är liksom redan så... Jag blir stressad. Du är väldigt välutbildad. Men det är jättebra. Jag ska inte bli stressad. Det handlar inte om mig. Och hur gammal var du när du utbildade dig?
Jag gick ju direkt från gymnasiet till läkarlinjen, så att jag var färdig när jag var 24. Var jag färdig läkarexamen och sen gjorde man AT, specialistutbildning.
Nu är ju det här en podd så ni ser inte att jag tappar hakan. Har du läkarföräldrar?
Nej, det har jag inte.
Vad jobbade de med?
Min pappa jobbade på Bonniers bokförlag med böcker. Han gick tyvärr bort när jag var bara 11 år. Mm. Och min mamma har jobbat administrativt inom polisen med kontorsarbete. Mm.
Men uppmuntrade de dig att du skulle... Alltså för mig är läkare liksom det sjukaste yrket.
Ja. Nej, jag tror att mamma tyckte att det var lite udda att välja det. Och ja. Att jag pluggade så mycket, höll på med mina läxor. Och jag tror att hon tyckte att det var lite märkligt kanske. Ja. Så, men ja, det var starkt i mig att jag ville göra det.
Jag kan känna en stor, inte missunnsamhet, men en avundsjuka. För att det är verkligen, hade jag varit lite mer flink på de ämnena så hade jag verkligen... Fan, läkare är och psykolog. Men speciellt läkare, det är, jag tror också för att jag har haft så himla mycket med vården att göra. Från min syster var sjuk i cancer när hon var liten. Och jag älskar läkare, de har ju räddat livet på henne. Jag älskar undersköterskor och sjuksköterskor. Och jag har jättebra erfarenhet av vården.
Det är ju roligt att höra faktiskt, för det är ju ganska mycket kritik också.
Ja, men gud, såklart.
Ofta är man ju väldigt tacksam att det finns sjukvårdspersonal, att det finns läkare och sjuksköterskor och undersköterskor verkligen när man behöver det. Och det är ju fantastiska människor som jobbar inom vården. Mm. Man brinner ju för sitt yrke och brinner för att göra gott. Ja.
Och vad skulle du säga, det kanske är svårt att reflektera så, men... Skulle du säga att din, jag antar bara att du är feminist liksom, att din feministiska analys har förändrats sen du pluggade liksom tills nu när du jobbar med det?
Ja, och det är ju för att man möter ju så många kvinnor dagligen som, dels inom gynekologin att mycket handlar ju om mens och preventivmedel, abort. Föda barn, allt det här som kan leda till livskriser eller ställa till problem eller vara helt fantastiskt i livet. Men också ser man ju många kvinnor som far illa. Man möter våldtäktsoffer, man möter hedersförtryck, ja, alla möjliga saker. Så att det, ja, jag ska säga att jag har fått en... blivit starkare i min feminism av att jobba i detta.
Hur upplever du att dina kollegor ligger till rent feministiskt?
Jag tror att läkargruppen generellt är väl kanske lite mer konservativ, kanske lite mer till höger, kanske inte riktigt vågar stå för åsikter utanför det medicinska.
De nosar på biologismen liksom.
Ja, och där känner man sig trygg. Och går man liksom utanför det och börjar diskutera politik eller andra saker, då blir man lite osäker och vet inte hur det ska tolkas av chefer, arbetsgivare. Ja, och sen ska ju, jag menar, vården är ju helt fri så att säga från politik och ja, fördomar ska det ju också vara naturligtvis. Alla har ju samma rätt. Men så det har aldrig varit ett inslag så, men... Vi skulle nog behöva det. Jag tror att vi läkare skulle behöva stå på oss mer och komma ut i sociala medier och uttrycka oss mer och stå upp för det vi står för. Vi står ju för att göra gott, så att säga.
Ja, för jag menar samtidigt så, även om vården ska vara fördomsfri, så lever vi ju i det transfobiskt, rasistiskt, sexistiskt, väldigt och klasshatande, fetthatande samhälle. Mm. Och det syns ju på alla instanser, men framförallt i vården, tänker jag. Men vad var det i gynekologin som fick dig att bara... Nej men, I love a good blyg läpp eller clitoris eller typ livmoder.
Ja, en del patienter frågar ju det. Hur kan du stå ut med att göra såna undersökningar hela dagen? Men det är ju... Det handlar mycket... För mig handlar det mycket om att sprida kunskap, att... höja nivån, alltså allt från en anatomisk plansch, hur kvinnan ser ut på insidan av kroppen, förklara hur mensen fungerar, kunna hjälpa till med preventivmedel, råda både i abortsituation men också följa kvinnan om hon väljer att föda sitt barn. Cancer har också alltid varit ett intresse hos mig att jobba med det. Det är en kirurgisk specialitet som man får lära sig operera, det är roligt.
Wow.
Alltså det har på något sätt hela det här spannet, både kirurgi men också mycket psykologi, hormoner. Ja, det finns väldigt
allting
mycket.
Allting är liksom connected. Mm. Är du där och rotar i klimakteriet också?
Ja, absolut.
Torra slemhinnor?
Ja.
Gud, är jag gynekolog? Nej, det är jag inte, men jag hade kunnat vara. Och hur kommer det sig? För jag hittade ju dig på internet för att du heter endometriosdoktorn.
Ja.
Och så frågade jag Cassandra Klatsko, gud, vet vem det här är? Ja, det där är min läkare, hon är grym. Och då så tänkte jag, fan, du måste ju komma hit.
Mm. Tack, det var ju fantastiskt.
Men alltså, tack ska du ha. För det här är ju en podd som, en feministpodd. Mm. Sen låtsas jag att det handlar mycket om hudvård. Ja. Men det handlar ju faktiskt, det handlar ju mest om liksom, feminism. Och feminism berör ju väldigt många kvinnor. Och väldigt många kvinnor har ju slida och ett sånt underliv. Mm. Och äggstockar och hela grejen. Vissa har inte det, vissa har ju penisar. Men då ska vi prata om endometrios. Vad är det?
Endometrios är en kronisk sjukdom för det första. Många tror att det är något som man kan bota eller som kan gå över efter att man har fött barn och så. Men det är faktiskt en kronisk sjukdom.
Det är ju deppigt.
Det är deppigt. Ja, för vi har ju dessutom inget botemedel då. Vi kan mildra symptomen, men vi kan inte bota. Och det handlar ju om att det är celler då som normalt finns inne i livmodern som vid endometrios finns utanför livmodern i bukhålan.
Och varför finns de där?
Ja, det finns lite olika teorier.
Ah.
Det vanligaste teorin är att när man har mens så går alltid lite mensblod bakåt via äggledarna ut i buken.
Mm-hmm.
Och där kan kroppens eget immunförsvar städa upp det där blodet. Men hos alla kvinnor gör inte immunförsvaret det, utan då följer det med lite celler som växer fast på bukhinnan och börjar växa där. Och sen när man har mens så blöder det i de här prickarna och härdarna inne i buken. Och det gör jätteont och ger inflammation.
Så varje menstruation blir som en megainflammation på olika ställen?
Ja.
Men vad fan? Alltså det här borde ju evolutionen tagit hand om.
Ja, det har ju, den här sjukdomen har ju funnits i alla tider. Så det är ingen nytt påfund.
Ja, det vet man liksom.
Så, det vet man. Det finns beskrivet i gamla Egypten till och med.
I gamla testamentet.
I gamla testamentet och innan dess.
Och hur har man beskrivit det då?
Ja, alltså som kvinnor med svår smärta som kanske svimmar och kräks. Så att det är kopplat till menstruation.
Mm.
Men den tid vi lever i nu, där hinner ju... Man har ganska många menstruationer innan man föder barn. Vi får mens tidigare, vi föder vårt första barn senare. Och så har ju mänskligheten inte levt förut. Så har kvinnor inte levt förut. Och det finns ju en risk då att endometrios faktiskt ökar.
Mm.
Om man tidigare fick barn, kanske redan vid 15, 16, 17 års ålder, då hann det här kanske inte utveckla sig på samma sätt som det gör idag.
Men tänker du, alltså för att min första tanke är ju så här, why God? Eller inte why God, utan bara why body?
Mm.
Varför gör... Alltså kroppen är ändå smart nog att fixa rätt mycket.
Mm.
Varför håller den på så här? Och det kan, jag vet, det är en skitstörig fråga att ställa till dig.
Ja, för det är ingen som vet svaret. Så då kan jag svara enkelt så. Men det är ju det som gör att det här är så spännande. Varför tillåts den här sjukdomen växa i kroppen på det här sättet? Det är ju egentligen bara cancersjukdomar som växer så här. Men det här, endometrios är absolut ingen cancer. Men den tillåts växa på platser i kroppen där det inte ska vara. Och det gör ju att det är oerhört spännande faktiskt.
Mm. Man tänker ju så här, hatar kvinnokroppen sig själv?
Ja.
Är den liksom fylld med kvinnohat och vill vara så där taskig mot sig själv?
Ja.
Man blir ju liksom filosofiska rummet i kvinnokroppen. Ja. Eller hur? Och hur liksom, för att du vet, när mina kompisar som är diagnostiserade med endometrios, när de börjar prata om det, så är det som att jag bara... Men så där hade ju flera av mina kompisar när vi var små. Att när de fick mens, jag hade svåra menssmärtor, men jag har liksom inte... Du vet, jag kunde ta några Ipren och sen så var det ändå helt okej. Men det här är ju liksom kvinnor och flickor som kräktes, svimmade som du säger. Alltså inte kunde gå i skolan. Och det var ju ingen som hade respekt för det. Nej. Eller ens trodde på det, som när kvinnor berättar om hela sin verklighet. Det är ju ingen som tror på det. Och då förstår man ju nu, när man blir vuxen, man bara 20, liksom 25 år senare, de hade endometrios och har nog det nu.
Mm.
Och lever med det.
Mm.
hur har forskningen, nu är det 2018, hur har forskningen sett ut rent historiskt?
Alltså endometrios var ju en erkänd sjukdom 60- och 70-talet när de första titthålsoperationerna kom. Det var vanligt att man gjorde laparoskopier.
Är det laparoskopi eller titthål?
Ja, det är samma sak. Det är så man ställer diagnosen. Men sen försvann endometrios som diagnos ur stora medicinska läroverk under böcker under 80- och 90-talet.
Nej, men gud, kan det ha att göra med liksom att vi gick från en mer så medveten kollektivism mot en individualism på 80- och 90-talet?
Man undrar vem som var redaktör för de böckerna och tänkte att vi stryker endometriosavsnittet. Det är ingen som vill ha med det längre.
Kan det vara den?
Nej, men det är helt otroligt. Och nu håller väl pendeln på att slå tillbaka åt det positiva hållet. Och framförallt att man pratar mer om mens. För det är viktigt. Det är ju viktigt att flickor, kvinnor, livmoderbärare vet när man ska söka hjälp. Om vi inte pratar om mens, då kan man inte heller veta om mensen är sjuklig, så att säga. Om det är något, om jag har mer mensvärk än någon annan. När jag jobbar på ungdomsmottagningen brukar jag fråga tjejerna så här: har du mer mensvärk än dina kompisar? Så man liksom får något att relatera till.
Och, och att man fattar att man ska prata om det så man kan jämföra.
Ja.
Jag hade ju full koll på alla mina kompisars mensvärkar. En var alltid tvungen att ligga ner liksom. Och själv, gud vad man höll på. Alltså jag kan hålla på så som jag, alltså fortfarande att jag så här, man har mens, sen tar mensen slut och då är allting frid för. Så bara, va? Din mens är inte slut. Så man blöter igenom fast man är 37. För att man lurar sig själv att den är slut.
Ja.
I alla fall regelbundna mens, det är någonting. Och,
det är någonting.
Ja. Nu måste det ju endometriosen fått ett uppsving, eller i alla fall uppmärksamheten fått ett uppsving, för att det handlar så mycket om att kvinnor som har endometrios belyser det så mycket.
Ja, ja.
Att man skriver Instagraminlägg, man bloggar om det, man skriver debattartiklar.
Ja. Man står inte ut längre, utan man vill ha hjälp, man vill ha vård och man vill ha respekt och förståelse från arbetsgivare, anhöriga, lärare.
Partners.
Ja, partners, absolut. Och jag tycker, ingen ung person ska ju missa högstadie, gymnasie, utbildning, jobb på grund av mensbesvär.
Nej, det är helt sjukt.
Vi måste nå längre, vi kan bättre.
Mm.
Men det är ett evighetsarbete. Kunskapen är låg hos allmänheten och hos sjukvårdspersonal och gynekologer.
Precis, och det är det som många exempel som jag hör också som har kommit in, frågor till dig, är att det verkar vara, att det är samma, jag har ju grova PMS-besvär, att det är liksom lite hugget som stucket vad man får för hjälp. Och därför säger jag, jag vill bara ha feministiska gynekologer. Jag vill bara träffa folk, jag vill inte ha någon cisman som ska vara där och rota för det första. Du tycker väl, men jag tycker det är sjukt med cismen som blir gynekologer. Jag vill bara ha kvinnor som är där nere. Och också samtalet. Där vill jag bara vara med kvinnor. Men det verkar vara många som har sökt sig till gynekologin där liksom det finns så många gynekologer som liksom inte har någon koll på vad endometrios är. Hur kan det vara så?
Hur kan det vara så? Och det ingår ju naturligtvis i utbildningen, men kanske i ganska liten grad då, med tanke på om det nu är 10% av alla i fertil ålder som har det här.
10%?
Ja, det är den uppskattning man gör, och då är det 200 000 kvinnor i Sverige i så fall. Och det är ju jättemycket. Och jag tror att, eller det finns flera orsaker. Dels är det okunskap hos läkare, absolut. Man gör sin undersökning, man kanske gör ett ultraljud, man ser inget, man säger allt ser bra ut, du har inte endometrios. Men det kan man inte säga.
Kan man se det på ett ultraljud?
Man kan se det om man har bildat endometrioscystor, endometriom, på äggstocken. Det kan man se med ultraljud. Men ofta sitter endometrios bara som små prickar på bukhinnan.
Och då måste man göra titthål.
Titta in i magen. Sen har det väl ansetts vara en jobbig patientgrupp att jobba med.
Gud, ja. Kvinnor som har ont.
Kvinnor som har ont och vill ha smärtstillande mediciner och vill ha hjälp och inte vill jobba. Det finns alla möjliga hemska berättelser som man får höra. Men det har nog också gjort att många har valt att inte jobba med den här patient, gruppen, trots att det är ju en av de vanligaste gynekologiska diagnoserna överhuvudtaget.
Mm. Det, min lilla syster är sjuksköterska, jobbar på en kirurgavdelning. Hon skrev sitt exarbete om sjuksköterskor och vården generellt, hur de bemöter kvinnor versus män i smärtlindring. Mm. Och det var ju exakt samma resultat som hon har kollat på undersökningar i USA. Och hur man ger smärtlindring till vita versus patienter som rasifieras. Mm. Att det är samma. Kvinnor och rasifierade anses som hysteriska. Ljuger, överdriver, vill bara ha droger. Mm. Det är liksom...
Hur är det möjligt att man kan se det så? Mm. Och jag har också patienter som har olika diagnoser och kan komma in för... Alltså i gallsten, då får man smärtlindring. Mm. Men kommer de sen någon månad senare för sin endometrios och kanske har ännu mer ont? Nej, här ger vi ingen smärtlindring. Och i vilket läge, varför vi, en som har brutit armen vägrar vi väl inte smärtlindring? Eller, nej, jag förstår inte hur tanken går.
Nej, men det är 1000% kvinnohat.
Ja.
Men det är
en bild av att vi ska stå ut, att vi ska bita ihop.
Ja, men är inte det kvinnohat så säg?
Jo, det är så starkt ord, men det, jag får tänka lite på det. Ja.
Jo, men det, för mig är det absolut kvinnohat, men också inte bara att vi ska stå ut, utan att vi inte tål så mycket. Nej. Vi tål inte, och du får väl, du överdriver, och så farligt kan det inte vara. Mm. Men också det där med att kvinnor... Du får ta det. Du föder ju barn. Du vet ju, alltså smärta ska få, det hör till liksom. Men jag kan tänka mig, det är väl många patienter som kommer till dig som inte har någon aning om att de har endometrios.
Ja, det är det ju. Och kanske har gått i åratal. Jag var ju på den här feministiska marknaden söndag, så där kom det ju fram en kvinna, hon var 48 år och hade fått sin diagnos för 2 dagar sedan.
Nej.
Och då har hon gått, ja, halva livet har ju levt, och då, ja. Och man blir ju alldeles matt när man tänker på att hon hade ju faktiskt kunnat få hjälp och få vård om man hade hittat det här tidigare.
Under huden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vad skulle du säga är... det kanske inte finns... Allt är väl individuellt, men det måste finnas generella indikatorer på att du har endometrios.
Det är egentligen 5 enkla frågor. Svår mensvärk, och det måste läkare börja fråga om. Man måste ju fråga om mensvärk.
Mm.
Och det är de här som kräks och svimmar, och vanliga värktabletter hjälper inte. Man är hemma från skolan och jobbet och så. Sen kan man ha ont vid ägglossning mitt emellan menstruationerna. Djup samlagssmärta.
Mm-hmm.
Många kvinnor tror att det ska ju, eller att det är normalt att det gör ont.
Alltså då pratar man penetrativ.
Ja, vaginalt samlag. Och då vid endometrios är det då en smärta djupt in i vagina. Det är inte normalt att det ska göra ont där. Och sen att det gör ont att kissa och fäntar och ont att bajsa vid mens. Så de 5 frågorna som är ganska enkla, de kan man ställa till patienten, och där får man napp.
Mm.
Det här måste ju distriktsläkare kunna, tarmläkare, barnläkare.
Mm. Ja, det är verkligen makes you think alltså. Nu, vi ska ta lite frågor här, för de har ramlat in, ska jag berätta för dig. Här är någon som har frågat en bra fråga. Hur kan diskussionsforum vara så fulla av tips på alternativa behandlingar, kostråd och bioidentiska krämer, medan min gyn bara säger nej, sånt har jag aldrig hört talas om. Det är hormoner first, operationer second, inget annat.
Mm. Vi som jobbar i vården, vi har ju på något sätt ett ansvar att vi kan ju bara föreslå behandlingar där det finns vetenskaplig evidens för att de faktiskt fungerar. Kost är ju väldigt inne, trendigt, hett på alla sätt. Men där finns ingen forskning. Det är ganska svårt att göra forskning på samband, kost och sjukdom. För att ja, vi äter så mycket olika saker. Mm. Så där finns faktiskt inga råd att ge. Och när det gäller bioidentiska hormoner som verkligen är ett getingbo att peta i, så är det samma sak där. Att där finns ingen forskning på endometrios när det gäller bioidentiskt progesteron. Då, som är det som används. Så att vi vet faktiskt inte vilken dos man ska ge och hur det funkar.
Mm. Här, grymma Anna-Sofia. Hur kommer det sig att Anna-Sofia brinner för de här frågorna? Vad började allting och vad får henne att fortsätta kämpa? Du har svarat lite på det, men...
Ja, jag halkade in på ett forskningsprojekt för 100 år sedan som handlade om cancerrisk hos kvinnor med endometrios. Och då var det här att jag ville jobba med cancer och tyckte att det var spännande. Men så började jag med det. Jag höll på med det i väldigt många år. Och lärde mig om den här sjukdomen som jag tycker är oerhört fascinerande. Och sen när jag var klar med avhandlingen och började jobba i öppenvård så då fick jag de här patienterna och började jobba med det. Och det är oerhört givande. Man får följa sin patient. Man provar olika behandlingar. Ibland går det bra, ibland går det dåligt. Men det är så fantastiskt att se när det går bra. När hon kan börja jobba igen eller gå klart skolan. Eller när hon kommer och visar sin lilla bebis. Det här att jag startade Instagram-kontot nu, det var faktiskt för att jag fick en hälsning. Jag fick en blombukett av en patient som jag inte har träffat på ett tag. Men hon skrev att jag hade förändrat hennes liv. Och då ger det lite mer kraft och lite mer energi att liksom kämpa.
Du, det är faktiskt en som har skrivit... Och Anna-Sofia är världens bästa läkare. Hon har gjort mitt liv med något mer så mycket mer hanterbart genom att vara sympatisk, lyhörd och extremt kompetent. Jag skulle vilja veta vad som görs just nu inom endometriosforskningen och vilka framsteg hon hoppas på.
Ja, oj, nu blev jag nästan lite... Nu rådnar jag här.
Ja, det är bara rådna på.
Ja, forskning, vad händer egentligen? Det pågår ju mycket forskning alltså på genetik, på immunförsvaret, miljön i livmodern, mycket kring fertilitet och endometrios. Vi skulle väl behöva kanske lite nya läkemedel som inte har de här ibland väldigt tunga bieffekterna, hormoner som ger nedsatt eller gör att man blir nedstämd till exempel. Där skulle det ju vara trevligt om vi fick lite andra behandlingsvägar. Vi skulle också behöva långsiktiga studier på kirurgi, för vi vet inte om det är bra på lång sikt. Och därför är det också svårt att råda patienterna där hur man ska göra.
Mm. Men hur ser det ut nu när alltså den gemene endometriospatienten, vad får hen för tips? Alltså vad får den för behandling?
Mm. Det är ju ändå ganska ofta så att man kanske gör en titthålsoperation, en laparoskopi och tittar in i magen. Och då hittar man endometrios och då tar man bort det man ser. Men sen måste man ju komplettera med behandling, för annars kommer sjukdomen
tillbaka. Hur tar man bort det?
Man skär bort eller bränner bort när man gör titthålsoperationen.
Och då tar man titthål via magen och sticker in?
Ja, man går in via naveln, i botten på naveln med en kamera och tittar runt i hela buken.
Och då styr du den där kameran lite?
Ja. Nu gör jag inte det längre, men tidigare gjorde jag det.
Ja. Alltså man snittar upp där och sen sticker man in den bara?
Ja.
Fy fan vad coolt. Och brännverktyg?
Då öppnar man två öppningar till lite längre ner på buken och kan stoppa in sax och brännverktyg och pinsetter och man kan sy och man kan göra allt möjligt.
Gud, blev sugen fast jag inte har endometrios.
Ja.
Alltså vilken cool grej.
Ja. En del får ju med sig video efteråt och kan man se sen hur man ser ut inne i magen.
Wow. Men är det liksom, hur lång tid tar det att bränna bort och liksom klippa bort grejer?
Det beror på hur mycket det är, men det kan ju ta allt från 20-30 minuter till ibland flera timmar om man måste ta bort en bit av tarmen om man har avancerad endometrios.
Och då sitter de här blodplupparna på tarmen?
Ja, det kan de göra.
Och vad händer med tarmen då?
Ja, det blir ju, när endometriosen får verka under flera år, så blir det ärrvävnad då till slut, fibros. Och då kan det klämma åt tarmen så att det faktiskt blir... det allvarligaste är om det blir helt stopp i tarmen. Men det kan i alla fall vara ett hinder för tarminnehåll att passera förbi där.
Du kan säga bajs om du vill, Anna Sofia.
Tack.
Poop.
Poop. Så det kan vara mycket smärtsamt. Och växer endometriosen hela vägen in i tarmen, då blöder man när man bajsar.
Åh, herregud.
Och likadant med urinblåsan, kan växa in i urinblåsan också.
Åh, fy fan, vilken smärta.
Ja. Tänk varje gång du ska gå på toa.
Nej, men det är... Och så undrar man, vad fan är det här? Och så är det bara någon som gör en vanlig gynundersökning. Nej, men vi ser ingenting.
Nej.
Vilket hån mot kvinnor och andra personer.
Ja... Och det vet man, det är ju tyvärr en grupp som har risk för psykisk ohälsa, verkligen. Ökar risk för depression och ångest och så. Mm. Det är väl för, dels för att man har smärta, det orkar inte, hjärnan klarar inte av det under längre tid.
Nej.
Men också att bli misstrodd och ifrågasatt.
Mm. Sen ska man vara kvinna utöver det vanliga livet och bli liksom bli behandlad som man blir. Men så ponera, du går in där, tjoff tjoff, skrapar bort det där, klipper, bränner. Och sen syr man igen de där hålen. Hur länge håller det då, den behandlingen?
50% får återfall inom 3 år. Om man inte gör någonting efter det. Så vi sätter alltid in hormonell behandling efteråt.
Och vad gör den behandlingen?
Den gör att du har så låga östrogennivåer. Det har vi nog inte sagt, men endometrios lever på östrogen. Så att du... trycker ner kroppens egna östrogennivåer så mycket som möjligt så att du svälter ut den endometrios som finns. Du har ingen mens, det kan inte bildas någon ny endometrios.
Och det är då p-piller eller?
P-piller, precis. De hormonella preventivmedlen är det enklaste.
Mm.
Och sen finns det tuffare hormonbehandlingar att ge sig in på också.
Ja, så att om man vill bli med barn, då får man bara låta det liksom...
Då får man sluta med sin behandling då ju. Och det är ofta ett ganska jobbigt skede. Då blir många rädda, oroliga. Ska jag få tillbaka den här förbaskade mensen nu?
Och samtidigt som man ska då skaffa sig ett barn.
Mm.
Då undrar jag, om man då till exempel är lesbisk eller ska göra IVF av någon annan anledning och inte gå på p-piller såklart, utan vill bli gravid och då är hormoner eller tar hormonsprutor eller nässpray, vad man nu gör när man ska göra IVF. Hur påverkar det?
Det är ju faktiskt så att de här, den här sista hormonbehandlingen man gör precis innan IVF, det sätter ju fart, det ökar östrogennivåerna och sätter fart på äggstockarna, så det kan vara ganska smärtsamt där.
Mm. Men det hinner ändå, om vi pratar om en behandling ungefär en månad för att få ut ägg liksom, och sen stoppa en ägglossning och sen plocka ut äggen. Hinner det växa till sig på den månaden?
Nej, det gör det inte. Utan mer att det är smärtsamt just veckorna före äggplockningen där. Men inte själva endometriosen hinner växa till.
Nej, men så det är liksom fan lite köttigt där liksom, att vara lesbisk och ha endometrios.
Men man får ju fortsätta med sin hormonella behandling ända fram tills det är dags att göra den här äggstimuleringen.
Cool, bra att veta. Det här är en otrolig fråga. Vad kan man göra som bästa vän till någon som har endometrios? Jag känner mig så hjälplös hela tiden.
Det där var en jättebra fråga. För att
otrolig.
Jag tror att, ja, precis. Det viktiga är ju att man får inte förminska besvär. Man får inte liksom tycka, vadå mensvärk, ta en Alvedon. Så.
Mm.
För det här är väldigt, väldigt svår smärta. Och sen måste man ha lite... Många patienter, unga framförallt med endometrios, blir så här, jag kan aldrig hänga med ut, jag måste alltid tacka nej sista sekund, jag kan inte hänga med på fest, jag kan inte göra det. Och de tappar sitt umgänge, de tappar sina vänner och sitt sociala liv. Och där är ju jätteviktigt att man som kompis och vän stöttar och är beredd på att hon kunde inte följa med ut ikväll, men det betyder inte att hon inte vill det eller så, utan det är för att hon är sjuk och ligger hemma och har jätteont. Så där,
man
där
kan
måste
stanna
man
hemma
också.
Med henne.
Man kan vara hemma.
Kolla
precis.
På en god film. Ha en hemmafest.
Hemmafest.
Hemmatefest.
Ja, precis. Många blir sämre av att dricka alkohol också faktiskt. Och berättar det att de har jätteont dagen efter ofta.
Men det sätter ju igång hela tarmsystemet tänker jag också.
Mm.
Ja, alltså någonting som har varit bra för mig, för mina kompisar, är att de bara, okej, nu ska jag berätta för dig hur det verkligen känns. Jag har ont hela tiden. Mm. Jag har så jävla ont. Mm. Och det är skitjobbigt för mig. Och jag vill att ni kommer ihåg det. Mm. Det hjälpte mig skitmycket.
Ja, det var jättebra.
Mm. Och det är ju jobbigt att det blir så att det ligger på den personen som är sjuk att redan ta ännu mer ansvar. Men
verkligen.
Då får man bara, fan det där var så jävla fin fråga.
Det var en jättefin fråga. Och tänk, vi har ju så mycket andra sjukdomar i samhället som man kan ha migrän eller astma eller diabetes. Eller, och då, det har vi lite grepp om. Och det tycker jag, okej, hon måste vara hemma ikväll för hon fick migrän. Så. Mm. Men ja, vi behöver också förstå att det här är en sjukdom som är jättejobbig.
Verkligen. Här har vi en annan fråga. Så bra gäst. Hur tänker du kring att behandla endopatienter, här är någon som har endometrios, som jobbar med förkortningen. Endopatienter som inte vill eller kan ta hormoner på grund av till exempel graviditetsönskan, ökad risk för cancer, psykisk ohälsa etc.
Mm.
Samt, hur ser du på att bränna bort endometrios versus excision, där endon skärs bort? Vi kan ta första frågan först.
Om man inte vill ta hormoner, så det vi har att jobba med det är ju smärtstillande mediciner. Det är också viktigt att hålla igång tarmen bra. Ofta har man lite IBS-liknande besvär vid endometrios, alltså jobbig tarm, uppblåst, lös i magen, hår i magen. Så där kan man också ge lite läkemedel eller råd kring det. Och sen är det träning. Har man jätteont orkar man kanske inte träna så mycket, men man kanske kan göra enklare övningar.
Vad är det för träning?
Bäst är ju träning som stärker bålen, alltså buk, rygg, bäcken. Du behöver ha en bra muskulatur för att stå emot när du får ont. Och om du har gått med mycket mensvärk, då har du kurat ihop dig och det sliter som 17 på ryggmusklerna, så att du måste träna upp styrka. Också vanligt med spänd bäckenbotten, så där kan man också behöva, som i sin tur ger smärta. Så där kan man också behöva träna, kanske få hjälp av sjukgymnast. Man kan använda TENS-apparat.
Just det, TENS. Men då måste man ju liksom gå till någon PT eller någon träningsperson som bara som är liksom som kan hjälpa dig med det här. Och det kan jag inte tänka mig att det kryllar av liksom.
Nej, men jag tycker det blir också bättre och bättre. Och man går väl i början kanske till en fysioterapeut för att få råd om TENS till exempel och bäckenbottenträning. Och det kan man göra utan remiss, i alla fall här i Stockholms läns landsting. Så att det är också viktigt att man får med dig som en del i behandlingen. Men sen sova på nätterna, äta regelbundet. Man måste ha ett jobb med hyfsat regelbundna arbetstider. Man måste kunna gå på toa, man måste kunna äta regelbundet och så. Så att det är mycket råd också runt kring livsstil och den biten.
Hur är akupunktur?
Där finns det ju tyvärr inga bra, eller det finns inga studier som visar på positiv effekt.
Mm. Men finns det studier?
Det finns studier, men de är inte tillräckligt bra eller tillräckligt många, så vi kan inte säga att det är bra tyvärr.
Nej.
Många testar det och får bra hjälp utav det. Det används ju ändå i andra delar av världen, så att man kan testa, det ju inget farligt. Det kanske kan ha en antiinflammatorisk effekt eller avstressande effekt.
Mm.
Men sen hamnar vi där vid hormonerna och många känner oro, absolut.
För cancer.
För cancer, för biverkningar, viktuppgång, att det ska ha någon långsiktig svår biverkan eller så. Och där är det vår uppgift från sjukvården, tycker jag, att förklara. Man måste träffa patienten flera gånger, ta upp det flera gånger, peppa, våga prova nya metoder. Sätter man in ett nytt p-piller till exempel, då måste man ha uppföljning. Kanske efter en månad, kolla av biverkningar, peppa och vidare. Att försök lite till, det kommer bli bättre. För oftast blir det bättre, men det kan ta 3-6 månader.
Mm.
Och då kan det vara tufft där i början.
Och den här frågan om hur du ser liksom på de här skillnaderna mellan att bränna versus skära bort.
Ja. Där finns det någon slags bild av att vi i Sverige då bränner bort, medan i andra länder där man, eller vissa center utomlands där man då skär bort och att det är bättre.
Mm.
Men vi gör det i Sverige också, vi skär bort endometrios härdar. Så det är egentligen bara att man skär bort det sjuka, skadade området där inflammation och ärrvävnad sitter, och det gör vi i Sverige också. Och det är bättre än att bränna bort. Mm. Så att man ska göra så fullständig operation, alltså att ta bort så mycket som möjligt.
Mm. När man har skurit bort det, hur plockar man ut det då?
Det gör man genom de här hålen i magen. Mm. Man kan stoppa in en liten påse, ett litet nät eller en liten plastpåse och stoppa ner bitarna och sen dra ut.
Det är helt otroligt. Hur ser de bitarna ut? Är det bara lite kött?
Ja, det är ju allt från små probitar till, ja, du kan ju ta bort en cysta på äggstocken.
Nu måttar hon upp flera centimeter här med sin tass, sin läkartass. Här är en otrolig fråga. Det var den första jag fick. Varför får jag galet ont i höger axel vid mens? Mm. Och hon bara, ja, jag får jätteont. Jag får mer ont i axeln än i magen. Frågar hur länge hon har varit så. Det har varit ungefär ett år. Vissa gånger värre än andra, men det börjar och är värst på dagen jag blöder mest. Kommer som en blixt och kan också försvinna som ingenting har hänt.
Det är en jättebra fråga. Spännande.
Mm.
Man kan ha endometrios på undersidan av diafragmamuskeln.
Mm.
Och då luras hjärnan. Då säger hjärnan att man har ont uppe i axeln. Kallas för referred pain.
Och du hade liksom ett svar på det här. Annars för du är gud.
Tack. Nej. Sen finns det faktiskt att de som har endometrios inne i lungsäcken.
Nej, men, alltså.
Men det här med axeln, jag tror faktiskt att det kan vara sån här referred pain. Att det är hjärnan som luras.
Mm. Skönt.
Och det ser man också vid en titthålsoperation. Tittar man ju upp under diafragmamuskeln också.
Du har inte endometrios, va?
Nej.
Skönt.
Ja,
heller.
Tack.
Mm. Ja. Kan man gå hos dig även om man inte har endometrios?
Ja.
I'm coming, alltså. Jag behöver ha en feminist som är där. Alltså, jag vill inte ha någonting annat. Nu läser jag en lång fråga. Jag har haft problem med stora smärtor vid mens extremt länge. Och när jag sökte vård för det sa de mest att det möjligtvis skulle kunna vara endometrios, men gick inte vidare med det utan satte mig ändå bara på p-piller. Gud, nu blir jag så här att jag... Varje gång jag får mens nu är ett helvete. Proppar i mig värktabletter men ingenting hjälper, så jag ligger nästan bara i sängen under den perioden. Försökt söka vård på en gynekologklinik men skjuter alltid på det. Alltid på framtiden, för att väntetiden är typ 6 månader. Min fråga är varför man inte tar reda på hur det ser ut utan hittar en tillfällig lösning med ett problem som kan göra att man blir steril och minst sagt går med smärtor hela livet. Kram, kram. Kram till dig vill jag först säga. Jävla as.
Mm. Vi har ju någon slags konsensus i Sverige att innan 18 års ålder gör vi inte titthålsoperation. Det är ändå ett ganska stort ingrepp, man är helt sövd och så.
Ja, men det är det.
Och där, och då, utan då ser vi ju individen att det gäller då svår mensvärk, och då provar vi något hormonellt preventivmedel. Och funkar det då, alltså att man blir smärtfri, då är ju på något sätt alla nöjda. Mm. Alltså inga biverkningar och så. Men om man provar ett hormonellt preventivmedel och ändå har ont, då är det ett annat läge. Och då måste man ju få hjälp.
Mm.
Man kan göra specialistultraljud, man kan göra magnetkameraundersökning eller då en titthålsoperation. Mm. Men självklart ska man få hjälp.
Mm. Du kan ju inte stå till svars för alla läkare i hela Sverige eller världen. Men det där verkar ju vara någon... Det kan ju vara också slapphet och just det som vi pratar om, liksom sexism. Att
ja, och det finns det risker här att om man har blivit dåligt bemött, att man faktiskt inte går tillbaka och då blir man ju sämre i sin sjukdom. Man kanske får någon annan sjukdom och vågar inte söka läkare då heller. Man kanske inte vågar gå och ta sina cellprov hos barnmorskan. Det kan få många konsekvenser.
Man blir då liksom måsikstor, för man blir så jävla trött av den här smärtan och inte blir tagen på allvar. Okej, till dig säger vi...
Sök en second opinion, en ny doktor. Ja,
fråga människor om det finns... Alltså, jag säger alltid, du måste fråga efter feminister.
Mm.
Feministiska läkare, barnmorskor, det måste finnas, även om du bor i en liten stad, det måste finnas någon sån. Byt stad, kan vi göra det? Vårdval.
Ja, man kan. Ja, man får söka öppenvård i hela Sverige.
Ja, ditt underliv är prio. Och det ska du ta på allvar. Mm. Knuten näves.
Ja.
Jag undrar, är det svårare för endometrios livmödrar att bli gravida?
Ja, det är svårare av olika skäl. Det är ju svårt att bli gravid för att man har sämre äggkvalitet.
Varför har man det då?
Därför att äggstockarna badar i den här inflammationssoppan. Och det gör att äggen mår dåligt. Om man försöker bli gravid, så att säga, man kvinna hemma på vanligt sätt, så överlever inte spermierna heller så bra i den här inflammationssoppan.
Intressant.
Och lyckas man sen bli gravid så är det svårare för det här befruktade ägget att växa fast i livmodern. Och det, där pågår mycket forskning, det är ju jättespännande. Man vet inte riktigt varför det är så. Och sen finns det ju studier som talar för ökad missfallsrisk. Det är studier som har både visat ingen ökad risk och ökad risk. Men det lutar nu nog åt att det är en liten ökad risk för missfall.
Mm. Och för att klimatet inte är optimalt, ja. Eller? Gud, jag är ju gynekolog, det hör jag ju själv.
Ja.
Men vad är bäst... Vad gör man då? Man måste ju ha typ ett färdigt alternativ för endometrioslivmödrar att presentera när någon vill bli gravid.
Ja, där har vi nog inte så mycket. Vi vet att det är bra att förbehandla. Så att en längre period innan man gör sin IVF så ska man stå på den här nässprayen, Synarela eller sprutan eller någon tål det på. På något sätt så minskar det inflammationen och gör miljön bättre. Och det är... Då är det större chans att man lyckas med sin IVF-behandling faktiskt. Men annars så har vi inga speciella program eller råd eller just när det gäller endometriospatienter, utan man får prova, man får göra sin IVF och hoppas att det går bra, så att säga.
Tror du att så här, fertilitetskliniker har extra bra koll på behandlingar för endometriospatienter?
Vet du hur mycket jag skulle vilja svara ja på den frågan, men det är nog inte riktigt så. Och man har inte alltid förståelse för att det gör väldigt ont att göra IVF-behandlingen. Att mensvärk och så är väldigt jobbigt mellan IVF-behandlingarna.
Mm.
Så jag skulle nog vilja att kunskapen blev lite bättre där också.
Anna-Svea, du borde ju vara som en sån... Gud som bara åker förbi alla av, alltså som en jultomte, som en gyntomte, som bara åker runt och bara så här är det, så här är det, så här är det. Är du bäst på endometrios i Sverige?
Nej, det skulle jag kanske inte säga, men bland dem, jag är med i den gruppen där vi är bäst. Ja, får jag säga det då? Ja.
Alltså vet du vad, här finns det verkligen utrymme för att säga sånt om sig själv.
Ja.
Jag kan ju inte säga att jag är bäst på endometrios, men du kan göra det.
Jag säger att jag tillhör topp 5.
Oh, boom! Fy fan vad schysst att du kom till mig idag. Helt otroligt. Oj,
tack för att jag blev inbjuden.
Jo, men alltså, det här behövs. Men vi har frågor här nu. Varför åker så många svenska kvinnor till England för att operera sig? Finns det någon läkare i Sverige som har tillräcklig kunskap för att ta hand om oss här? Ja, Anna-Sofia har det. Men du får ändå svara på den här frågan.
Ja... Och jag tror att det här är ett uttryck för att vi har misskött endometriosvården så många år. Det finns eldsjälar, absolut, som jobbar och sliter, och man har startat centrum. Man har det så många år i Uppsala, man har ett i Huddinge. Men det räcker inte till. Det är så många kvinnor som möter misstro och blir kallade allt möjligt på akuten. Missbrukare och allt, och man står inte ut längre, man måste få hjälp, man har ont, och så dyker den här chansen upp att åka till London till exempel, och jag tror att det är för att vi har behandlat den här patientgruppen illa. Det är det priset vi får betala. Och det vi kämpar med nu, det är att få tillbaka förtroendet för den svenska vården, för vi har bra vård i Sverige, vi har bra endometrioskirurger. Vi gör de typer av operationer som man också gör utomlands. Men vi kanske ger flera behandlingsalternativ. Vi kanske pratar om hormoner, om smärtstillande, om sjukgymnastik. Och inte enbart kirurgi. För man ska komma ihåg att vi faktiskt inte vet effekten av kirurgi på lång sikt.
Nej. Men vad är det som händer i London?
Där finns en klinik, jag tror att den heter Princess Grace Hospital. Där finns en duktig endometrioskirurg som heter Peter Barton Smith. Och hans team, han har en bra ultraljudsläkare och bra patolog och så. Dit åker svenskar och träffar honom och gör en konsultation och sen bedömer man om man ska göra operation eller inte. Och då betalar de ofta privat, mycket pengar. Men en del får i alla fall tillbaka sen från Försäkringskassan här hemma i Sverige. Men en del, ja, det är...
Men då ska man ha råd att åka dit.
Ja.
Fan, det är helt sjukt alltså.
Ja. Ja, om jag får säga det så ska man också tänka på att han driver ju ett vinstdrivande företag. Mm. Och tar ju betalt och tycker naturligtvis att det är roligt när det kommer kunder så att säga. Mm. Och jag skulle vilja att man ändå hade lite förtröstan och tro på att den svenska sjukvården faktiskt, den är på väg att bli bättre när det gäller endometrios. Vi har bra kirurgi i Sverige också. Men där får vi jobba. Vi får jobba jättehårt på det och förändra liksom bilden av svensk endometriosvård.
Mm. Det kommer ju en fråga här som jag såklart går igång på eftersom jag älskar hud.
Ja.
Någon som säger, kan endometriosen påverka huden? Är väldigt mycket sämre hyn innan mens, men tycker även det blir sämre vid skov.
Ja, det är ju spännande. Att man blir sämre före mens, det är ju för att du har jättehöga nivåer progesteron, alltså gulkroppshormon i blodet. Så då kan du få sämre hy där. Hormonbehandlingar kan också försämra hyn, alltså ge akne.
Mm.
Men det här med skov är ju intressant. Då kan man ju fundera på om det är stressutlöst. Mm. Att man blir väldigt stressad och att då liksom blossar det där ut.
Ja, det kan väl ha massor. Jag tänker, om man har skov, om man till exempel bara ligger hemma.
Mm.
Man bara ligger i sängen, man kanske äter dåligt. Ja. Man kanske inte går upp och tvättar sig morgon och kväll.
Mm.
Det finns säkert så många yttre faktorer.
Mm.
Och inre såklart.
Mm. Absolut. Och när vi ändå pratar om hyn, det tycker jag, det är också, just när det gäller akne är ju en jättejobbig biverkan faktiskt av p-piller och gulkroppshormon och allt. Alltså om man drabbas av den så är det väldigt jobbigt. Det tycker jag också är någonting som nonchaleras lite grann, att lite akne ska man väl tåla.
Men gud, men det var därför jag startade hela den här podden. Liksom.
Ja.
För att, så här, och min blogg, så här, människor med akneproblem och speciellt kvinnor, eftersom det är liksom kvinnligt kodat att syssla med beauty och hudvård, och det har ju såklart jättelåg status, det intresset, att det är ju skitjobbigt. Jag har haft dålig hy, det var därför jag började jobba med det här.
Mm. Du har också haft jättedålig hy.
Ja. Ser väldigt fin ut nu.
Tack.
Läkare. Du kan ju få vem som helst att skriva ut retinol till dig.
Ja.
Bara kräma in den här goda retinolen som är alla krämjunkers stora dröm.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja.
Du behöver inte erkänna annat, Sofia.
Ja, ja,
det går bra.
Det
men du, tack för att du kom hit och utbildade mig och våra lyssnare. Och jag hoppas verkligen att alla endometriossyskon och systrar ute känner sig lite sedda. Och om man vill bli din patient...
Ja, jag tar ju inga nya nu. Jag har fullt.
Ja, jag kan tänka mig det.
Och vi måste ju bli fler. Det är bara så.
Var jobbar du någonstans?
Jag jobbar på Capio Globen, har vi i vår gynmottagning. Och så är jag på Huddinge ungdomsmottagning.
Hört mycket om Capio Globen. Kanske finns någon annan bra gynekolog
där. Där har vi bra gynekologer. Ja.
Om man ringer dit och säger, jag vill ha en feminist, då får man det.
Det tror jag.
Ja. Kanske någon som känner sig manad.
Mm.
Du har lyssnat på Under huden med mig, Kakan Hermansson, och
Anna-Sofia Melin.
Under huden med Kakan Hermansson. En podd från L.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.